Det är ju många som har ifrågasatt detta nu de här senaste dagarna med de avslöjanden som har varit dels i Sveriges Radio och dels i tidningen Aftonbladet. Det är ju så att ungefär 6,3 miljoner svenskar är ju fortfarande med i Svenska kyrkan. Det är ju ingen statskyrka längre som alla vet, utan banden i staten avvecklades ju för 16 år sedan. Men ändå så är det ju så att i de olika församlingarna, pastoraten och så vidare, så väljs ju styrelse, det vill säga kyrkoråd. Och det sker ju via, som har gjort tidigare, via, som regel via politiska organisationer, alltså olika partier som ställer upp med kandidater då för att få in i de här råden. Och det är väl framförallt de här... Alltså det handlar inte då om i första hand om präster och församlingsassistenter och den typen av anställd personal i Svenska kyrkan, utan det är de som har valts in i de här olika kyrkoråden och olika församlingar, kyrkofullmäktige och vad det nu heter. Det är de som ofta då beger sig ut då på långa resor ut i världen och med, som det har visat sig, då ganska tveksamma skäl till detta. Man ska bygga relationer, man ska skriva ihop sina egna verksamhetsprogram, och det gör man ju bäst då när man reser bort 100 eller par hundra mil ifrån Sverige. Och man bor väldigt flott, man kostar på sig att äta gott, och även har det visat sig att man dricker ganska mycket alkohol på de här luncherna och middagarna. Och allt det här har ju renderat då till att man inte ifrågasättande var. Man kan ta ett exempel då som Botkyrka församling här utanför Stockholm, en ganska, man brukar kalla för en stor invandrarkommun det där, och ganska fattig kommun vad gäller de avgifter, för att Svenska kyrkan som medlem så betalar man ju en avgift på kanske en eller ett par tusenlappar om året. Och här i Botkyrka, där åkte 10 politiker och 80 tjänstemän från Botkyrka församling till Istanbul på konferens för några år sedan. Där kostar nästan 1 miljon kronor. Och de spenderar alltså mer pengar än vad de har fått in i kollekt på ett helt år. Och det är klart att det blir människor upprörda över att höra sådana saker. Och exemplen är otaliga ifrån andra församlingar runt om i landet också, med väldigt märkliga förklaringar till varför de här resorna måste göras.
Men även utlandskyrkan har förstått dragits med i det här. Skutar rullar miljonerna på också när det gäller resor och traktamenten. Och bland annat resor som ska gå till Australien. Kan du utveckla det, Göran?
Ja, Svenska kyrkan i utlandet, Skut, som är väldigt betydelsefull för många utlandssvenskar, finns ju på, vad är det nu? Jag tror det finns i 23 länder, så finns Skuts verksamhet, och den är viktig för många, inte minst kanske äldre, gamla och barnfamiljer. Och Svenska kyrkan blir ju ett slags socialt nav också, där den verkar då i de stora högtiderna, inte minst då. Och den som har hand om det andliga, det är ju biskopen i Visby. Han heter Sven Bernhard Fast, och han har ju också rest väldigt mycket. Hans uppgift är också att besöka de olika församlingarna. Och när han var i Australien på en resa hade han hustrun med, och man bodde på flotta hotell där. Man spenderade ganska mycket pengar. Och han lät också då Svenska kyrkan betala för sin hustrus närvaro. Och man drog inte av några kostnader då för hotellräkningar och så egentligen, som man ska göra när man har någon med sig. Det är ju inte så att man i vilken verksamhet som helst egentligen kan ha hustrun med sig utan att själv få betala för henne. Och det resulterade i alla fall att han fick betala tillbaka 19 000 kronor då till kyrkan då. Det var ett förbiseende, menade han då. Men det här sättet att hantera pengar, det är väl det som upprör väldigt många, även när det gäller Skut. Och där finns det ju också exempel då på de administrativa delarna av utlandskyrkan. Den ligger ju i Uppsala, Och därifrån så har man ju också rest ut och spenderat många, många miljoner kronor under de senaste åren då på olika typer av resor, och där man också kanske i viss mån har, enskilda har berikat sig så att säga genom att kyrkan har fått ta kostnader som egentligen skulle vara rent privata.
Hur var då kyrkan svarat på de här anklagelserna?
Ja, man tycker ju naturligtvis från högsta ort, och det är ju ärkebiskopen Jacke Antelev som har ju uttalat sig. Man fick sitta i media en hel dag här, och hon kunde ju också bara hon då ta avstånd från detta. Och menar att det här måste man ju gå vidare med och se vad som ligger i botten på det hela. Och man måste också skaffa sig kanske då i de olika församlingarna olika policies då för den här typen av resor, och kanske också då för alkoholpolicy, för det är många församlingar som inte har det. Där har vi öl och vin och inte sprit, så i alla fall öl och vin flödat, om inte fritt, så varit i alla fall ganska generöst erbjudet om många resande på i de här sammanhangen. Sen ute i församlingarna, när man har hört det här, så har man varit ganska så oförstående för den kritik som har riktats mot det hela, att man ska resa ut för att sammanträda och sådana saker, och kanske besöka olika mer turistiska mål på de här resorna. Och en märklig sak, det var ju en församling som hade lagt ner en väldig massa pengar, flera hundratusen kronor, på en resa till England för att gå på fotboll och för att försöka göra en parallell mellan hur gudstjänst bedrivs och en fotbollsmatch, hitta kopplingar däremellan så att säga. Det verkar väldigt krystade anledningen till att åka ut, tycker nog de flesta.
Vi har också pratat förut om de här snabbtågsjärnvägarna. Det var väl en hjärtefråga som bara drevs av Miljöpartiet. Man skulle bygga höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det här notan verkar bli alldeles för hög. Till och med så hög så att många har tappat lusten. Vad tror du, Göran?
Ja, det här dök ju upp 2014, och då ställde sig till och med alliansen bakom de här tankarna att bygga en höghastighetsbanor och tåg, alltså mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, och få ner resandetiden än mer. Idag tar det 3 timmar till exempel att resa mellan Stockholm och Göteborg. Det är inte så väldigt farligt man jämför med flyg, för att det tar ju tid att ta sig till och från flygplatserna också. Så att med de här höghastighetstågen så skulle man ju kunna korta i alla fall de här resandetiden en hel del. Men då kommer man ju då fram till att det här kostar ju pengar, för man måste bygga nya banor. Det är väldigt stora investeringar som måste till då. Och när man lanserade det här då låg de här beloppen betydligt lägre. Sen har man ju gjort olika undersökningar och utvärderingar och då kommit fram till att de här kostnaderna kanske ligger någonstans mellan 230 och 320 miljarder kronor, något sådant. Och nu så kom här i veckan då Trafikverket, alltså en myndighet då, som har hand om järnvägarna också, och fram till att 230 miljarder, då borde kanske det sannolika beloppet för att bygga de här järnvägarna. Men då har ju redan Liberalerna hoppat av tåget så att säga, tycker att det här är ändå för mycket pengar. Miljöpartiet vill ju fortsätta driva det hela. Socialdemokraterna är ju också mer tveksamma. De vill ha än mera underlag då innan man kan fatta de här stora besluten. Alternativet, det är ju då att rusta upp den befintliga järnvägen. Och det skulle då kosta ungefär 130 miljarder enligt Trafikverket. Och då skulle man ändå kunna få upp tåghastigheten uppemot en 250 km i timmen på en del av banorna i alla fall. Men Miljöpartiet tycker att det ändå är en för dålig kapacitet man skulle få. Så att ännu är det hela inte avgjort, men det lutar väl allt mer emot att de här första planerna inte kommer att se dagens ljus igen. Konkret mening.
Mm. Vi har pratat också förut om den här lånekarusellen i Sverige. Billiga pengar att låna från banker har gjort att många har tagit tillfället i akt att låna belopp för att köpa mycket, för att köpa hus. Men nu kanske den här lånekarusellen kommer till sitt slut. Vad beror det på, Göran?
Ja, nu från den 1 juni så inträder ju då de här absoluta amorteringskraven som gäller då för nya bolån. Det här är regler då som bankerna redan har börjat att tillämpa i praktiken. Men nu så blir det lag så att säga på det hela. Och det här innebär ju då att när du köper en bostad i Sverige så får du ta lån på högst 85% av marknadsvärdet. Och belånar du fullt ut till 85% då måste du amortera ner i första hand då till 70% med 2% av året på din låneskuld. Och sen måste du fortsätta att amortera ner tills du har kommit ner till 50%. Därefter så släpper det hela så att säga. Då har du ingen amorteringsplikt längre. Och det här är väl en kanske då sak som bromsar. I alla fall så får du väl folk att tänka till innan man hoppar på de här väldigt dyra bostäderna nu när räntan fortfarande är så billig. Och det här gäller alltså då nya lån, men har man redan en villa eller bostadsrätt och vill ta ett nytt lån för att göra ett nytt kök till exempel, då måste de här nya reglerna tillämpas och då får man lägga samman och se hela lånebilden. Så att det kanske inte får såna jättestora effekter nu i och med att folk är medvetna om då bankerna redan då har inte beviljat hur höga lån som helst, utan det kanske krävs ytterligare åtgärder då för att bromsa upp den här skenande utvecklingen på bostadsmarknaden som vi har sett under flera år.
Mm. Kommunals ordförande fick inte ansvarsfrihet när Sveriges största fackförening hade kongress i tisdags. Vad betyder det?
Ja, det betyder ju då för det första då att det är ju en lite av skammens rodnad naturligtvis att inte få ansvarsfrihet när man sitter i en styrelse som för Anneli Nordströms del. I andra hand så, och det var två av hennes kollegor här i förbundsstyrelsen som också inte heller beviljades ansvarsfrihet på kongressen här nu i veckan. Och det kan leda till att den nya styrelsen kan komma, om den finner så, väcka skadeståndskrav gentemot Anneli Nordström och de övriga två som inte fick ansvarsfrihet. Det handlar ju om konkret egentligen då, om att fackliga rörelsen här då, Kommunal, det är ju Sveriges största fackförening med över 500 000 medlemmar, kvinnor som dominerar den hela. Och Anneli Nordström och Kommunal, de hade ju då drivit en restaurangverksamhet i centrala Stockholm. Och med stora förluster, 100 miljoner kronors förluster, så det är väl det där skadeståndsanspråken kommer. Sen har det varit så många andra skandaler i samband med det här. Vi talade ju tidigare om Margot Wallström som fick en lägenhet via Kommunal. De äger ju fastigheter och med hyreslägenheter också. Det har varit en del mygel där, det har varit väldigt oklarheter också då kring representation. Återigen det här svenska som ofta dyker upp där med sprit och sådana saker och det lämpliga i detta. Så att kritiken har varit väldigt stor gentemot Anneli Nordström. Hon skulle ha lämnat den här posten, ska vi säga då, nu i den här månaden juni. Hon skulle ha avgått nu, men det blir ett snöpligt avsked för henne när hon på kongressen då inte beviljades ansvarsfrihet.
Mm. Slutligen, jag förstår att det är riktig sommarvärme över Sverige, är det så?
Ja, det har väl toppat här nu det också. Vi hade över 29 grader på västkusten. Det har varit alltså 25, 26, 27 grader också långt upp i Norrland här under ett antal dagar. Så att det verkar som sommaren besöker oss 4-5 dagar i stöten och sen blir det svalare väder och regn och rusk och så. Förhoppningsvis så kommer sommaren tillbaka igen. Man ser redan att folk börjar att sola på stränderna och kanske till och med kasta sig i det ännu icke särskilt varma vattnet, får man väl lov att säga.